A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag höll på att fullständigt gå under. Jag trodde jag tycker att jag är stark. Men det där orkar jag inte. Det är den enda gången jag har flytt i hela mitt liv.
Janne Josefsson har vigt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. I sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som snart knackar på hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson. Dagens gäst är läkaren och tv-stjärnan Mikael Soldoktorn Sandström.
Jag tycker det ska bli spännande att komma hem till Janne Josefsson idag. Jag känner honom ju inte personligen. Jag har träffat honom i några olika tillfällen. Men jag tror det är en väldigt spännande människa.
Född i Södertälje. Det är två stycken jag tänker på där. Det ena är Adam som är syrian. Men han är nog inte född i Södertälje. Eller så är det hon. Då är det hon Bantasarni eller vad hon heter. Om det är en kvinna, varför får jag för mig att det är en kvinna?
Jag är ju inte säker på att han har det hemma. Rimligen så lever han väl som vanliga människor. Även om han kan vara lite mer kontroversiell kanske. Men det tror jag inte avspeglar sig riktigt i hemmet.
Har varit med i Let's Dance. Varför får jag för mig att det är en tjej? Jag har bott i Hallstahammar av alla jävla ställen. Har råkat ut för en stor förlust. Jag är inte klar över om det är en kvinna eller en man alltså. Let's Dance.
Jag tror inte jag har så mycket författare mening. Jag tror Janne är en person som säger vad han tycker och tänker. Jag tror att, att jag själv har ett kraftigare filter. Men det återstår att se. Det ska bli spännande.
Golf, cannabis och Let's Dance. Var på Tinder för några år sedan, men nu behöver ex inte vara det längre. Har en son och en dotter från tidigare äktenskap. Jag tror att det är en kille. En man. I 50-årsåldern. Han är musiker. Musiker, man. Varit med i Let's Dance. Ja. Nu har jag glasögon så jag verkligen kommer att se ordentligt. Ska jag titta på skorna först? Men det är ju ingen här.
Hallå?
Ja, vad är det frågan om? Yes! Nu är det öppet.
Ja, nu vart det öppet.
Jag vägde mig. Jag var på blodtryckskontroll. Och jag är bara 1,76. Jag var bara 1,78 när jag var så längst. Det är inte så farligt att gå ner 2 centimeter. Men.
Ja, precis. Den ser väldigt opersonlig ut i alla fall. Det är diskret och
Inga namn eller någonting.
Jag tror inte att Janne kommer bli någon rädd för mig när jag ringer på. Det tror jag inte. Jag tror han blir överraskad.
Åh, jag tittar här i ögat. Vad roligt. Nej men.
Vad roligt.
Ja, det är jättekul att se dig.
Ja.
Ja, vi har ju träffats.
Ja, vi har ju träffats.
Men vad fan har du rört på alltså? Cannabis.
Om jag har rört cannabis? Ja. Hur kom den frågan då?
Får jag fråga dig en personlig grej som handlar om mig? Jag är ju hypokondriker.
Ja.
Lasse Brandeby som jag jobbar med, han var om möjligt ännu värre. Nej, det är nog samma på det sättet. Och i morse var jag nere och skulle ta blodtrycket.
Ja.
Och så var det några sprutor de tog. Nej, inte sprutor, de kollade väl blodet eller något sånt där. För annars får jag inte blodtryckstabletter och sånt där. Men jag är inte rädd för... Jo, jag kan vara rädd om det skulle hända de anhöriga. Och ja. Om jag hör att jag har hänt någonting, en olycka i Göteborg, så blir jag jätterädd och sånt där. Men varför blir man hypokondriker? Jag är helt orädd i mitt yrke. Liksom när jag är ute på farliga uppdrag och det kommer fram folk till och med vapen och pistol. Jag är aldrig rädd där.
Nej, det är nog väldigt svårt. Det är nog olika orsaker. Men det har man nog, det är nog din premorbida personlighet som ger uttryck för detta. Det vill säga man har ett förhållningssätt till världen som du just nu beskriver.
Ja.
Att det är saker på något sätt som är bortom din kontroll. Och därför finns det en hypokondri. Det är ett ångest syndrom liknande tillstånd.
Ja. Det är inte bra, va?
Det beror ju på, det är inte farligt. Vid väldigt många sådana här tillstånd, om man ska förhålla sig medicinskt till det här, så ska man ställa sig en fråga. Påverkar det här min vardag? Mm. Är det så att jag kan inte gå ut, jag är rädd för att åka hiss?
Mm.
Jag kan inte skaka hand med någon på ett övergångsställe? Eller gör jag det? Men jag tycker ändå lite besvärligt. Alltså men farligt. Har man hypokondriker en kortare livslängd, så är nog svaret nej på det.
Mm. Ja, hiss tycker jag är jobbigt ibland. Man känner att det stannar och sådär.
Ja.
Vad är du rädd för då?
Jag är rädd för att tappa kontrollen. Jag liknar nog min far där. Han var rädd för en sak. Pappa var en väldigt extrovert, utåtriktad person som var rädd för att förlora förståndet och bli dement. Och då blev han ju det förstås. Och jag går inte att tänka på det, men jag skulle tycka att det var surt att inte förstå att jag inte längre förstår.
Nej.
Det är väl en, alltså, det, och det är hur uppfattas jag. Det har nog också med min narcissistiska läggning själv, att jag liksom, då är jag inte som bäst, och vad ska omgivningen tro? Så det är lite sånt där.
Är du narcissist? Alltså?
Ja, lite grann. Självupptagen är jag, lite fåfäng är jag nog i alla fall.
Vill synas och märkas.
Ja, jag tycker jag funkar bra då. Och sådär. Så att, ja, det gör jag gärna. Just med,
det låter ju inte sådär sympatiskt.
Ja, det vet jag inte. Det har ju skadat ju. Ja, man får vara hur fan man vill, bara man inte gör det på någon annans bekostnad. Mm. Jag ser inte alls det som ett negativt drag. Men jag, nästintill jag skulle påstå, finns det en programledare som inte är narcissist?
Nej, samtidigt måste det ju finnas gränser för det, för annars ju...
Verkligen, och då är vi där igen. Påverkar det vardagen eller inte?
Ja. Är Lotta narcissist också?
Ja, absolut. Hon har sådana drag, absolut.
Och två stycken narcissister, ni passar bra ihop, va?
Nej, man, då, vi passar bra ihop, men då ser man ju, jag tror att om man ser inte en spegelbild, men en reflektion av sig själv, så tror jag det är nyttigt. Då kan man se hur det ter sig.
Mm.
Så man glömmer ju sig själv, man ser ju inte sig själv, men om man ser någon annan som har liknande drag som man tror, då kan man få en, liksom, och det handlar ju mycket om som det sociala landskapet är, hur uppfattas jag?
Ni verkar kära.
Ja, det är vi.
Otroligt.
Ja. Vilket är märkligt, för det ska man ju inte vara. Det finns ju en naturlig gång, en biologisk gång, det där att vad det gäller förälskelse och kärlek. Mm. Och förälskelsen, den går ju liksom över. Mm.
Men det gör den inte fel.
Alltså. Ja, det, ju, det kommer den nog att göra. Alltså det ska ju vara någonstans 12-18 månader det där. Mm. Ja, så att, och det är längre än det nu. Men det visst fördjupas en relation också.
Vad är det bästa med dig då?
Jag är rätt så kul och jag går att lita på. Och är väldigt trygg i stressade situationer. Mm. Jag har en förmåga att entusiasmera, att få folk att dra åt samma håll. Mm. Det var jag riktigt bra på.
Vad är det sämsta med det då?
Det sämsta med mig, ja, det är inte något jag går och grunnar på sådär, men det har väl, jag har en förmåga också, och det är något, det är i samma andas barn förstås, att jag kan sänka stämningen i ett rum genom att bara gå in och bara vara tyst. Jag har en enorm kraft genom att spela sur. Och...
Gör du det medvetet?
Nej, jag gjorde det. Management my fear lite grann. Mm. Sådär. Jag har gjort det som ung, men det var många som sa att man blev ofta navet på en fest eller en förfest. Om jag då gick och inte, jag testade det faktiskt som 20-22-åring, bara se hur det funkar med att hålla käften. Mm. Det tog liksom 7 minuter. Vad fan går du och sura för? Ja, men jag har liksom inte gjort någonting. Jag har bara hållit en låg profil. Man förväntas agera på ett speciellt sätt. Den kraften kände jag, den var väldigt tydlig som ung. Jag kanske har missbrukat det där några gånger genom livet.
Varför ställer du upp i vissa program sådär, som den här serien där du åker till någon nu med andra kändisar och sånt där?
Skälet till det, det passade ganska bra. Ja, det var lite som en utmaning och jag tyckte väl att ja, vad fasen, här ska vi få ordning på sommaren och gå ner lite i vikt och ha lite kul och lite sådär. Mm. Det var en total missbedömning naturligtvis, men det var en kombination av flera faktorer.
Det såg farligt ut.
Jag var ju med i Fångarna på fortet nu. Hur som helst så då kände jag mig plötsligt att jag kan inte längre. Mm. Jag är rädd för att kliva snett. Jag har ett opererat knä. Jag är rädd att bryter jag det så då liksom haltar jag resten av livet. Mm. Så att jag känner mig i det fysiskt inte som jag en gång var. Nej. Annars så tycker jag den killen som tittar ut är 20 eller 30 år gammal. Mm. Men jag ser inte honom i spegeln.
Nej. Alltså, vad jag tänker på det är när man ser dig i Lotta också, ni verkar så himla kära. Jag har ju haft 3 äktenskap. Jag har varit gift 3 gånger. Du har varit gift 2 gånger, va?
Nej, jag har varit gift en gång.
Ni är inte gifta, du och Lotta, va?
Nej, jag har varit gift en gång i 17 år och sen hade jag en kort relation med en kvinna som begick självmord bara.
Ja, just det.
Och sen efter det var 31 mars 2007. Och sen var jag singel i 13 år.
Och sen träffade jag. 13 år?
13 år.
Det tog dig hårt alltså?
Det tog mig hårt.
På vad sätt?
Ja, det värsta var att jag blev, samhället gav mig skulden för detta.
Och samhället?
Det är väl det snällaste jag kan säga. Delar av samhället. Så att jag har varit...
Omgivningen?
Jag har varit en social outcast. Alltså det är nog det värsta. Det är inte nog, utan det är det undantag. Så det är den enda gången jag har flytt i hela mitt liv. Jag jobbade i Lindesberg och så flyttade jag till Hallstahammar som ligger 8 mil bort. Därför att jag kunde liksom... Jag kunde inte ens gå på stan utan att folk tittade på mig på ett speciellt sätt eller gick över på andra sidan gatan.
Du inbillade inte det?
Eller? Ja, en kombination av båda tror jag. Jag vet att det fanns, men jag tror att jag... Men efteråt så kanske jag överskattat problemet.
Men varför?
Man förstod inte varför hon begick självmord. Alltså, vad vill vi då? Då skapar man en förklaring. Vad uppstår? Fenomenet skuld. Vems fel var det? Jaså, vi fattar inte. Där har vi en kaxig jävel. De har ju precis flyttat ihop. Det måste vara han. Jag hann inte värja mig mot det där. Jag hann inte med. Så att jag höll på att fullständigt gå under. Så att jag...
Kan du beskriva det?
Det var inte så mycket som hände samtidigt. Det blir ju sorg. Jag ska börja på en ny kula. Man har träffat en person och sen slås den världen sönder. Det yrkesmässiga livet slås sönder. jag fick panikångestattack, jag kunde inte liksom orientera mig i tid. Det var så många saker. Jag tycker att jag är stark, men det där orkar jag inte.
Nej.
Och då flydde jag först till, så jag hoppade på en kryssningsfartyg i Västindien. Mm. Och med all den ytlighet och diamanter och t-shirts som följer med det. Mm. Och det var det smartaste jag kunde. Det var så fruktansvärt.
Jobbade du på den då?
Ja, jag jobbade 6 månader.
Som läkare då?
Som läkare. Uh-huh. Och då kunde jag återupprätta min ställning. Ingen visste om det. Och det tog 2 veckor sedan så vart jag förtroendevald på båten för att vara. Mm. Och då slapp jag skulden, den skuld som jag inte hade.
Nej.
Och så då var det väldigt, väldigt bra.
Så du fick det som heter posttraumatisk stress?
Det kan man väl säga.
Eller,
ja.
Alltså.
Ja.
Men du som är stark och visste att du inte hade gjort någonting, säger du, och sånt där. Men ändå så blev det så.
Ja. Ja. Alltså all omgivning tittar på dig på ett speciellt sätt, så ska man vara så stark att man reser sig upp och säger ni har fel och jag har rätt, när det kommer från vartenda håll. Jag tror att jag... Men ja, det är svårt det där. Det finns ett uttryck som jag avskyr över allt annat på jorden, och det är what doesn't kill you makes you stronger. Jag fullständigt spyr på det uttrycket, därför att det inte är sant. Det är inte starkare du blir tilltufsad och skadad.
Det som inte dödar dig gör dig
starkare. Ja, att du är med om upplevelser, ja. För om du klarar det så går du ur det hela som en starkare person. Ja. Mm. Bullshit. Så är det inte. Du går ut som en skadad person. Du är vinklippt. Du kan klara dig om tiden läker vissa sår, men även sår på huden blir ett R. Mm. Mm. Och det blir de även, man kan till och med mäta det här i hjärnan, att det blir ett R. Mm. Och jag har ett mest påtagliga beteendet som förändrades, är min affektlabilitet. Och jag ska ta ett annat ord för det, så är det
humörväxlingar.
Ja, och känns möjligheten, eller att bli rörd, det kan komma på mig. Det fanns inte innan, att jag kan titta på någonting som inte har med saker att göra, inte med självmord, jag ser en film eller en skadad fågel, säger vi. Det kan vara storlåta, fullständigt okontrollerat.
Och det kunde du inte innan?
Nej, jag hade inte påverkat mig överhuvudtaget.
Är det bra eller dåligt?
Mest dåligt. Därför att det är inte, det har uppkommit på grund av en skada, som jag ser det. Mm. Det är ett mentalt ärr.
Jag har skrivit mina memoarer nu. Mm. Där jag berättar om min uppväxt, som tror jag påverkar mig rätt mycket, väldigt mycket. Och det handlar mycket om min mamma och sånt här. Och vissa grejer när jag pratar om det så blir jag alltid så rörd.
Ja.
Så jag nästan börjar gråta.
Ja.
Och jag skäms för det.
Ja.
Bara för att varför
då?
Jo, alltså, det kan väl vara, men liksom jag ska berätta om vissa episoder, så blir det, varför blir jag det hela, varje gång jag ska göra det?
Ja.
Till och med nu känner jag att, och det känns som en svaghet att jag blir det, för jag vill inte bli det.
Nej.
Jag vill kunna kontrollera det.
Ja.
Och det kan jag väl någorlunda, va?
Ja.
Men vad är det?
Jag tror det är ju nästan människans signum.
Mm.
Jag tror det är av godo. Jag tror absolut inte att man ska se det. Jag ser det inte som en svaghet.
Du är kär, du är lycklig.
Ja.
Det är samma sak.
Nej,
men du är både kär och lycklig. Är det någonting som tynger dig idag?
Är det något som tynger mig som jag går och drar? Det är väldigt mycket mindre nu. Det är väl, nej, jag har en, som alla, jag har ju 2 barn.
Mm.
Och man, det finns en, man vill ju att de ska ha det bra.
Ja.
Och så att det finns en liten lätt oro för hur de ska ha det och få det. Men det påverkar inte min vardag.
Nej.
Men man tänker på det ibland. Mm. Hur ska de få det? Hur ska de,
har du bra förhållande till dina barn?
Ja, det har jag. Det har blivit bättre.
Jag har ju fått en helt annan information om det.
Alltså?
Nej, jag skojar.
Nej, men min skilsmässa, jag skilde mig, då var barnen 17 och 15 och sådär. Och då även där, då la jag själv på mig en skuld och tyckte att jag... Då var ju relationen det sämre, tycker jag. Nu tycker jag den alldeles utmärkt.
Ja, nej, men jag har ju också med skilsmässa och grejer. Det är ju klart att man... framförallt min yngste son har ju varit orolig för mig. Vi har en otroligt bra kontakt. Och han är ju hos mig varannan vecka. Jag har varit hela tiden och sånt där. Så att, men... det är ju det här med kärleken. Jag har ju inte träffat min senaste fru då. Det var väldigt, väldigt stark kärlek. Ja. Det är nog både för hennes del och för min del den största kärleken vi har varit med om. Båda två, så att säga. Men det funkar inte i alla fall. Och då, när man har upplevt det, alltså man har kärlek med det, att det sprudlar, du vet, allt det här som är så underbart. Då är det svårt att hitta någon annan.
Ja, verkligen.
För man jämför ju hela tiden.
Det gör man. Men när jag var singel då i 13 år, så då slog jag mig, i alla fall de första... Först var det sorgen ett par, tre år sådär. Mm. Men sen så kom jag till insikten att det bästa i livet ligger bakom mig. Och det är så jag ska förhålla mig till livet. Det är inte så dåligt, jag är frisk, jag har ett bra jobb, men det bästa i livet ligger bakom mig. Nu, Mikael, måste du anpassa dig till detta. Och så levde jag i 10-12 år då.
Ja, du förordar inte detta? Så.
Men det är ett sätt att hantera min värld och min omgivning. Och sen så plötsligt, ja men tänk om. Mm. Tänk om det inte är så. Mm. Och det var ju det ljuset och den liksom lilla eran som jag mötte Lotta då. Mm. Men tänk om det bästa inte ligger bakom mig.
Ja.
När man har sett på akuten, så har du sett folk som får dåliga kort. Mm. Men de är inte döda.
Nej.
Men du kommer inte kunna göra det här och det här och det här och mera. Du kommer inte kunna idrotta, du kommer inte kunna prata kanske.
Nej.
Du kommer inte kunna bajsa själv, men du lever, du kan titta på fotorna av dina barn. Det bästa i livet ligger bakom dig, men du är inte död.
Nej.
Och det kan man finna på olika nivåer.
Mm.
Och så levde jag och jag förlikade mig med detta. Jaha, då är det så här. Men jag kan för det första inte ta livet, säga att bara för att det inte hela tiden pikar, så kan jag liksom inte låta livet avslutas. Och sen har jag två barn, så jag måste förhålla mig till detta.
Mm.
Och sådär. Men sen så gick tiden och så tänkte jag att fan, skulle man ändå inte... Men jag tog ju inte någon hjälp, jag gick inte hos några terapeuter, och det var fel. Det var klumpigt, men jag tror att det var några som föreslog det lite, Mikael, ska du inte ta hjälp? Nej, jag ska inte ha hjälp, jag ska fan inte. Och sådär, så att jag är nog svår att hjälpa, tror jag.
Ja, alltså jag ser så tydligt att du reflekterar väldigt mycket, du är nöjd och du är glad, du är kär. Man blir ju avundsjuk, naturligtvis. Ja. Men också, är det ett bra tillstånd då? För då, man ska väl vara missnöjd med någonting, så att man strävar till någonting som man ännu inte uppnått? Eller kan man skita i det?
Nej, det kan man inte skita i. Och det är att kunna sträva, att göra saker. Du pratar om dina memoarer. Jag har just avslutat min bok nu i sommar. Jag har skrivit version 2 av en bok som jag tror ska heta Mina medicinska minnen. Jag skulle vilja att den hette Vad flinar du åt, pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på han.
Det var när du var så soldoktorn.
Ja, ja, och så räddade jag livet på en kille. Han låg i respirator, vet du.
Och så, han
fått hjärtstillestånd och andningsstillestånd. och så då var det för hans första ord till mig. När jag låg mot honom och sa, nu ska jag ta bort slangen ur halsen. Och då sa han, vad flinar du åt, pepparkaksjävel? Det var, och det apropå tacksamhet, tack ska du ha. Men så det här är en bok, och det här är sådana, apropå saker man ännu inte har gjort. Och då tycker jag att då skulle jag vilja berätta mina, det är inte memoarer utan medicinska förnuligheter. Jag har många, många fler sådana lustiga grejer och allvarliga saker också.
Mm.
Som är väldigt, man inte tror kan hända.
Dra något då?
Ja, alltså, jag ska inte föregå boken lite grann, men jag gick väldigt mycket på nätterna från IVA till akuten till avdelningen och sånt där. Och så var det en avdelningssköterska när jag gick förbi en palliativ avdelning, terminalt sjuka.
Mm.
Och då tyckte hon att jag förde oväsen.
Att, det, förde
att jag förde ordväsen. Ja, ja. Och då skrek hon åt mig i korridoren. Nu får du sluta gå här, Mikael. Folk försöker faktiskt att dö här. Och då det var...
galghumor.
Och liksom bara, okej. Tycker du, och man förutsätter ju att alla döda vill dö innan de ska dö. Det ska vara tyst, det kommer nog bli tyst tills nog. Himlen tror jag inte på. Jag tror det är absolut tyst i himlen. Och, så att, men att man då utgår ifrån att en 85-åring som har en månad kvar på julen vill ha det tyst även då. Det tror inte jag man ska göra. Och då skrek, just att någon skriker åt en att folk försöker att dö. Och då bara, men snälla du, syster Ingegärd. Hör du inte vad du själv säger?
Tycker du att man ska ha rätt att ta sitt eget liv eller att någon annan gör det?
Assisterat. Ja, det tror jag.
Det är förbjudet i Sverige.
Det kommer också i nämnda bok. Sånt där. Ja, det är en debatt. Läkarförbundet tycker inte det. Mannen och kvinnan på gatan tycker det. Det är en över tiden. Trenden är ju, vi är mer tillåtande. Men det beror på vilket sätt det går. Men okej, ska man kunna ta sitt... Måste jag leva? Har jag en plikt att leva?
Det är ju en väldigt, väldigt inflammerad debatt det där.
Ja, men den går att föra och den har kommit lite längre på vissa ställen i världen. I Schweiz och i Oregon, och alltså USA och vissa delstater och sånt där. Och det går att ställa upp. Då varnar Läkarförbundet alltid för det sluttande planet. Och det sluttande planet är att det är en indikationsglidning. Alltså, om du tillåter det här nu då kan du snart, om du är lite deprimerad. Men om man vänder på det istället och säger att det som krävs är att du ska ha en terminaldiagnos. Den ska vara bekräftad av ytterligare en läkare. Eller du har två läkarbedömprövning som båda ska säga, oberoende av varandra, att ja, det här är ALS till exempel. Och vill jag bli kvävd i mitt eget slem? Och finns det någon bot? Nej, men är diagnosen rätt? Och så testar man second opinion. Det går att göra sådär där. Och då är vi där igen. Har jag då en plikt att leva? Alltså man håller fanan för den medicinska fanan som den som är frisk. Det är den som håller i fanjäveln. Den ska minsann tala om hur du ska leva med din ALS. Nej, det tycker inte jag är rätt. Men är man deprimerad, är det risken att är det en depression, då går ju det att bota och kan bli mycket bättre. Men det går att hitta ett system för det där. Det tror jag. I alla fall så kan man hjälpa många. Jag kommer osökt in på, min mamma är 94, jag träffade henne igår och hjälper henne med räkningar, för hon ser inte. Nej. Hon bor i egen lägenhet. Men hon är inte rädd för att dö. Hon säger, ja men jag har gjort klart, ska jag betala den här räkningen? Ja, vi ska betala räkningen.
Alltså men, hon vill inte betala?
Jo då, men hon undrar om det är någon mening och ska jag ha parkering nästa år och såna här saker. Nej, det kanske du inte ska. Du ska inte köra bil med nu, du är 94. Men hon är inte rädd för att dö, men det är döendet. Det är att ligga någonstans ensam. Men att dö ska jag ju. Så jag har levt klart, har hon sagt många gånger, väldigt tydligt.
Jag har tänkt på det, jag har pratat med Nora om... när man dör så skulle jag vilja att man bränner liket av mig och så strör det mellan Åstol och Paternoster.
Det har jag gjort med min far.
Nej.
Utanför Flatholmen. Och det är en rolig historia i sig, för när jag skulle göra det kunde mamma inte följa med i båten för hon var för gammal. Och så frågar hon, vad har du pappa? Han sitter i passagerarsätet och det är urnan och så sitter han fast, jag har sagt säkerhetsbältet så det inte ska falla. Så det blir lite lustigt, morbid liksom, att man har sin egen far. Och sen så det roliga till, så sa länsstyrelsen hade sagt att ja, vi vet inte om vi godkänner det här och du ska stö, och tänkte jag, skit väl fullständigt i det. Och så sa de att då skulle vi ut, det passade med vädret att ut och strö pappas aska ut i havet då. Och då hade jag inte fått godkänt.
Nej.
Så jag strödde ju det i alla fall. Då. Och sen så 2 veckor efter det här så fick jag godkänt.
Jag har en kompis som har gjort det med sina föräldrar. Och han säger varje gång han hoppar i och badar i Rönnäng, var han också på västkusten här. Så känner han av dem. Och sånt där. Det är säkerligen inbildning. Men,
det är det.
Tror du på Gud?
Nej.
Nej. Samma.
Men jag gillar den kristna grundtanken. Och det är liksom det jag tycker om. Nej, jag tror inte på Gud. Men jag tycker om att bry sig om sin nästa. Vi kan ju, jag kan lite, jag kan hålla upp dörren. Allt ifrån, jag kan göra lite mer. Vänlighet alltså. Det mest fantastiska i mottot eller i tanken, det är ju pass it forward. Alltså, var lite extra snäll mot någon annan så kanske, det betyder ju inte att du ska ge bort hus och hem, men var lite extra vänlig mot en person en gång om dagen, så blir det fan så mycket bättre. Mm.
Är du trött på någon gång det här att du förknippas så hela tiden med läkarrollen? Jag kan vara trött ibland att det blir bara liksom journalisten Janne Josefsson och sådär.
Ja.
För man är ju så mycket mer. Eller så är, ja, det, inte det. Eller så är vi inte det. Jag är journalisten och du är läkaren.
Ja, jag tror att alltså, var ligger din identitet?
Ja, för mig är det svårt att krypa undan den, för den har varit och det har ju varit på gott och ont, för det har ju också varit att jag har jobbat väldigt mycket och jag har varit i Stockholm och familjen har varit någon annanstans och såna här saker, och jag har varit utomlands och jag har prioriterat jobbet väldigt mycket, kan man säga. Och sen har det ju en nackdel med, i mitt fall, väldigt mycket allvarliga hot och i efterhand så klart man tänker, herregud, vad är jag utsatt mina anhöriga för och sånt där.
Ja, men det är ju den du är och den du har blivit, och jag tror ingen av oss kan, av oss två i alla fall, för vi har ju trivts, vi har ju sökt där. Och då har man, är jag läkare då i min identitet? Ja, det är jag. Och jag är så lyckligt lottad att jag får börja på en ny, alltså jag är 64 och förtidspensionerat mig efter liksom 36 år och börjar på ett nytt yrke med att skriva böcker. Prata, alltså jag förmedlar sjukdomar istället, alltså kunskap och sånt där på Nyhetsmorgon och sånt. Det är som ett nytt yrke och ändå är jag kvar. Det där är lyckade, eller måltillfredsställelse, eller vilket kriterium du vill använda. Det tycker jag är fantastiskt och det är jag väldigt glad över. Men att kan jag kliva ur det där helt, tänka mig att nu ska jag bara spela golf eller nej, det kan man inte.
Nej. Micke?
Ja.
Det var en ära och tack för att du kom. Det
tack
var kul.
Själv. Ja. Jag var inte beredd på alla frågor.
Jag var inte beredd. Jag kom inte på dig här. Alltså. Det var ju det här, alltså, Södertälje. Jobbat med Filip och Fredrik. Och Let's Dance vet jag att du var med om. Det var ju kul, jag har ju också varit med. Det var ju roligt.
Jag hoppade ju av där, jag fick ju, var ju tvungen
att så var du var med.
Så av medicinska skäl, dock inte mina egna.
Men sen vad var det här
med rock'n'rollen då?
Rock'n'rollen?
Det är ju så här att jag är en tävlingsmänniska. Och när jag började på Karolinska institutet i alla fall, så jag var riktigt duktig att åka skidor och freestyle och trickskidåkning och sånt där. Men det kunde jag inte göra när jag började läsa medicin. Då gick jag ner och skulle träffa tjejer på ett buggkurs. Och sen så tänkte jag, fan, jag är ju rätt bra på det här. Och nu ska jag bara tävla, men buggy utan akrobatik och rock'n'roll med akrobatik. Då satte jag upp ett mål. Mm. Att innan jag blir läkare så ska jag bli svensk mästare.
Ja, det är inte roligt.
Och gjorde jag.
Men av alla de här uppgifterna, det är ju 30-tal uppgifter, så är det väl en uppgift som är kanske den mest känsliga av alla. Gör alltid sin egen marsipan på jul. Varför gör man det? Det verkar ju inte klokt.
Ja, det är därför att det var i stort sett de enda gången min pappa bakade. Som liten så gjorde vi det tillsammans i köket. Jag kan känna doften av hur det var. Så det var en pappa-son-grej.
Ja.
Han tyckte ju liksom att han kunde allting. Och så åkte han runt och så gjorde vi den här marsipan. Så åkte han runt och gav bort allting. Ja. Vi har ingenting kvar.
Nej. Min pappa var ju kock på Gripsholm, Amerikalinjen, kort tid. Sen blev han Volvoarbetare. Han gjorde alltid mat, min mamma gjorde aldrig mat. Min mamma var väldigt dominerande och framåtriktad. Och pappa var en förnöjsam person, men han gjorde alltid maten. Och han var nöjd som person om han på fredag kväll vitt vin, räker, kräfter eller krabbor och såna här grejer. Ja. Och det där känner jag har ju satt sig liksom en fredag med och jag vitlöksmarinerade havskräfter och allt det här. Du
vet. Det är en belöning. Du har jobbat mot någonting och så får du en belöning.
Exakt. Och det har ju med det att göra att jag som grabb, och ibland skickade pappa ner mig till fiskaffären och sa att jag skulle ha fisk till katten, för då fick man det nästa gratis. Men vi hade ju ingen katt. Jo, det hade vi, med katten fick inte mat. Men nu har du varit tydlig mot mig och nu har jag varit tydlig mot dig. Tack för att du kom och hälsa Lotta.
Ja, det ska jag. Tack.
Jag visste ju inte vem det var. Det var ju inte alls på mina läppar, det här namnet. Och jag märker kanske efteråt att han är kanske lite brydd för vissa saker, men det tycker jag inte han behöver vara. Vad som är bra med det är ju, tycker jag, att det blir berörande och att det handlar om det som är livet. Det är glädje, det är kärlek, det är ångest, det är liksom hur är man som människa. Det är alltid sånt där som jag alltid funderar på egentligen.
Jag förstår att han är också en känslomänniska som jag kan vara. Och med krav på sig att vara så objektiv man bara kan och i givna situationer, journalistiska situationer för honom och medicinska för mig. Men att man har umgåtts i väldigt skiftande kretsar, det är någonting som vi båda har gjort. Men det var intressant att komma in lite på djupet, även om jag pratar väldigt mycket om mig själv som vanligt.
Jag har ibland tyckt att han har varit lite för mycket soldoktor och sådär i rutan. Och liksom, han fick frågor som inte var helt lätta heller, tycker jag. Och det berörde mig i alla fall. Verkligen.
Jag skulle kunna tänka mig att vi skulle kanske åka hans snipa och dörja makrill och snacka. För att det gillar vi ju båda två. Jag vet inte om jag är någon, med tanke på de han tidigare mött, som jag skulle vara någon utmaning. Men det måste man kanske inte alltid ha heller, utan man ska ju trivas också. Det här är inte sista gången jag träffar Janne Josefsson. Jag kommer att springa på honom i andra sammanhang. Det är jag nog alldeles säker på.
Så att det var... Det kändes jättebra.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.